Det står det så här då, in i Nehemja 2, vers 16-18. Styrelsemännen visste inte vad jag hade varit, var jag hade varit och vad jag hade gjort. Ty jag hade ännu inte underrättat judarna, varken präster, eller stormän, styrelsemän eller övriga som hade med saken att göra. Men nu sa jag till dem: ni ser själva hur illa det står till med oss. Jerusalem är ödelagt. Dess portar nerbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära. Och jag berättade för dem hur min Gud hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig. Låt oss börja bygga, sa de, och grep sig an detta goda verk. Vi möter Nehemja och Israels folk, Jerusalems befolkning, i en tid då de, vi kan egentligen använda ordet att de är maktlösa. De är utblottade. Man har länge levt i exil. Och en av dem som har hamnat i exilen är Nehemja. Han har anställning som munskänk hos den babyloniske kungen Artaxerxes. Om det är någon som minns honom. Nej, ingen är så gammal kanske. Men vi minns honom i Bibeln i alla fall. Artaxerxes. En dag märker kungen att Nehemja, när han kommer för att göra sitt, jag vet inte om det är särskilt glädjefullt uppdrag att vara munskänk. Man gör ju oftast bara fel en gång när man smakar på maten för att se om den är förgiftad liksom. Så det är inte, man är ganska utbytbar. Men det finns en kontakt mellan de här två. Och att Artaxerxes ser hur Nehemja är bedrövad. Otroligt bedrövad. Så att det märks på utsidan, full av sorg. För Nehemja har fått en hälsning. Om jag har förstått det här rätt, har han fått en hälsning från sin bror i Jerusalem. Där han har frågat den där frågan som är ofrånkomlig för en israelit i exil. Hur står det till med vår älskade stad? Den där staden som är som en juvel i vår tros öga. För att parafrasera. Stadsmuren är raserad. Folket lever, som det står, i nöd och förnedring. Men då händer ju det här märkliga. Det är svårt riktigt att förstå situationen och relationen mellan kungen och Nehemja. Men kungen bestämmer sig för, jag hjälper dig här nu. Jag skickar iväg dig. Vad är det du behöver? Och så får han vad han behöver. En vakteskort, brev till styrelsemän i området. Han får möjlighet att liksom få lite krediter så han kan plocka ut timmer och sten till bygget. Och det här är den kungen som är ansvarig för att de är i exil. Så det är lite speciellt, eller hur? Men det är det som händer där. Redan från början så förstår vi att inte alla uppskattar de planer som Nehemja har för staden. Några fiender tornar upp. Och de representeras av två personer som kommer att återkomma hela boken. Det är honoriten Sanballat och amoriten Tobia. Nehemja är lite speciellt. För i vår bibel så är det en egen bok. Men det verkar som att den egentligen hänger ihop med Esra bok. Boken innan alltså. För Esra och Nehemja bok är som tvillingar, likadana, men lite annorlunda, alltså har lite egna egenskaper, men sitter liksom samman på något sätt. Och det sätt de sitter samman på skulle man väl kunna säga att Esra han kommer också till Jerusalem för att bygga upp, men han kommer för att bygga upp templet och samhället. Medan Nehemja kommer för den skyddande muren. Och om jag har förstått det här från början så satt de egentligen ihop som två delar av samma bok. Men vi koncentrerar oss på Nehemja. Om man återgår bara lite grann till Esra så här liksom praktiseras ordet, Guds ord, trots att det finns synd runt omkring. Och de slutar ungefär likadant, båda böckerna. Medan Nehemja, här byggs staden eller muren runt staden upp trots att det ges motstånd ifrån fiender. Och man återfinner glädjen trots synd. Grunden för en Nehemja-bok är att israeliterna har syndat. Man har brutit förbundet med Gud. Precis som mänskligheten i stort har gjort. Precis som mänskligheten i stort har gjort. Och vi ställdes i förbund med Gud i skapelsens början. Det är mänsklighetens historia. Där har vi stått. Och det är vårt ursprung. Och vi kallar det tillbaka. När man kommer tillbaka. När man börjar sippra tillbaka efter exilen. Alla är inte satta i exil. Det är inte så att hela folket är liksom. Hela Israel är förflyttat. Men det verkar som att. Att det stormakterna gjorde var att de tog de personer som kunde göra, alltså som kunde bestämma, som utfärdade ordrar, som var hantverkare och så, många av dem som de facto fanns i Jerusalem. Man tog dem och så körde man dem i exil. Det som blir kvar är ett stillestånd. De som egentligen har makten i landet är borta. De som kan designa ett nytt tempel, de är borta. Och det finns en vilsenhet kvar bland de som råkar vara kvar. Så på det sättet är hela folket i exil. Alla. Det jag kommer att tänka på när jag säger det, då tänker jag på en situation då du och jag inte kunde sitta här. Då du och jag satt hemma framför en tv-skärm. Och vi längtade så otroligt efter att få sitta här. Och jag hörde någon ifrån er församling som sa att gudstjänsten på nätet är fantastisk. Den är som pannkaka. Utan sylt och grädde. Och det rör mitt hjärta. För lite så är det. Församlingen, vi, du och jag, oavsett vår relation till just församlingen här, om vi kanske är här för första gången, så hör vi ändå ihop. Du och jag är kallade att höra ihop. Gud har kallat oss till det. Det var våran typ av exil, skulle vi kunna säga. Man kommer tillbaka för återuppbyggnaden. Och Nehemja, han är noggrann. Det här är ett bygge vi gör tillsammans. Det är jätteviktigt för Nehemja att poängtera i boken. Det var inte den personen. Det var inte Nehemja som byggde muren. Fast det faktiskt står att han var ute och arbetade. Precis som vem som helst annars. Han bar en vision. Och till slut bar hela folket. Men det var folket som gjorde det. Och när vi läser Nehemja, så har vi det där som alla sant troende kristna bara älskar. Nämligen sida upp och sida ner med namn. Yes, det går vi igång på. Nej, det kanske vi inte gör. Men det finns någonting viktigt med alla de här namnlistorna i Bibeln. Det viktiga med dem är att säga, vi hör ihop. Vi gör det här tillsammans. Inte du på din kammare och jag framför min dator. Utan tillsammans. Det är ju så församlingen fungerar. Det är liksom grunden. Det är inte konsument och producent. Det är vi tillsammans. Och därför skriver Nehemja, han skriver listor för oss tusentals år senare att läsa vem som var med och byggde vid vilken stadsport. Och när du kommer till Jerusalem idag så är det ju inte samma mur eller samma stadsportar. De är ju betydligt senare. Utan det här är ju ett mindre område av det som är Jerusalem idag. Betydligt mycket mindre. Men exakt vem som jobbade på vilken sträcka, vem som gjorde i ordning vilken port, som ansvarade för arbetet. Och den gjorde det framför sitt eget hus, skriver han till slut. Ja, och så finns det ju också en och annan notering som du kanske har läst. Ja, och den där personen hjälpte inte till. Det finns ett par sådana ställen. Ja, okej, kul. Mitt namn är med i Bibeln. Det var jag som inte hjälpte till. Ja, jag vet inte om det kanske inte är dagens evangelium, kan jag väl inte säga. I Jerusalem så synliggörs sårbarheten rent fysiskt genom den mur som skulle skydda staden. Att den är inte uppbyggd igen efter att staden hade invaderats. Den är raserad. Nehemja beskriver till och med när han kommer på nedsidan av muren och säger: ja, mitt lastdjur, vi kunde inte ens ta oss förbi där i natten innan den här texten som jag läste. Det är bara massa bråte. Jag fick leda min jag kan tänka mig åsna eller något sånt där djur runt. Det var ingen som hade gjort någonting genom alla åren. Det bara låg där. Mitt i allt det där vill han bygga upp. Han vill bygga upp och ge en styrka till staden, till folket, till framtiden, till gemenskapen. Men så har han fiender. Vi möter dem redan så fort han reser till Jerusalem ifrån Babylon. De finns där. Det var han, Sanballat och Tobia. Och Sanballat och Tobia och andra som vi kan kalla för fiender. Och en del av det vet vi inte riktigt vilka de är. Ibland kan man nästan tro hos Esra att det faktiskt är folk som bor i landet. Men som inte bor i Jerusalem. Jag har inte blivit klok på det där. Du kanske är klok på det. Men ja, vad är det som händer här? Men det kan vara så i Bibeln. Behöver man läsa igen kanske. Men de försöker på alla sätt. De försöker med falska rykten. De försöker med att hota med väpnat angrepp. De konspirerar för att göra en slags mordkomplott. De försöker locka honom till sig för att han liksom ska komma och de skulle kunna ta honom. Och målet är att få allt det där arbetet att läggas ner. För hur kan någon hjälpa de där människorna i Jerusalem? Det är väl ingen som har kommit för att stärka dem. Det står ju faktiskt så. Nehemja ger sig inte. Han ger sig inte alls. Det står så här i Nehemja 4, 16 och 17. Från den dagen fick bara hälften av mina män arbeta. Medan andra hälften stod med spjut och sköld, båge och harnesk bakom juda folk som byggde muren. Även bärarna var beväpnade. Med ena handen arbetade de. Och med andra höll i sitt svärd. De försöker bygga upp. De försöker försvara sig. För det finns hål i stadsmuren. Och vi har inte stadsmurar idag. Och jag tycker det är ganska skönt. Att jag kan åka ifrån Västra Tunhem in till Trollhättan. Utan att betala tullavgifter och väpnade soldater och sådär. Men där och då var stadsmuren alltid viktig för en stad. Nehemja, han visar styrka för att rädda staden. Han får folket att visa styrka och projicera den så att andra förstår: kom inte att ta oss. Men vi har sjungit om en person, vår Herre och frälsare, Jesus Kristus. Han räddar, han frälser dig och mig. Inte genom sin synbara styrka utan genom det som vi tolkar som svaghet. Han kommer inte med svärd och vapen i sina händer. Utan med spikar genomborrade i hans händer. Han kom inte till jorden den där gången för att döma. Utan för att bli dömd på Golgata kors. Av oss. På grund av sin, skulle jag säga, självvalda maktlöshet kunde Jesus dö för våra synder. Nu talar vi grunden, eller hur? Grunden för evangeliet. För tro. Och på det sättet så övervann Jesus djävulen. Bröt dödens makt. För att vi ska kunna komma hem. För du har väl inte glömt det? Att vi är på vandring. Trollhättans pingstkyrka var inte slutmålet. Himmelen är slutmålet. Och Gud gör allt för att du ska dit. Allt. Det är riktigt, riktigt stort. Och den här församlingen finns där som en stöttande kraft. Att leda dig och mig vidare i detta. Att ge oss kraft i den här vandringen. När våra murar är rasade. Då kan vi gripa tag i den som är bredvid oss. Och säga de där orden. Be för mig. Måtte församlingen få vara en sånt sammanhang. Där vi liksom kan ta tag i varandra och säga. Be för mig. Där jag inte behöver kåsa upp mig och visa en bild hela tiden. Som är en bild av en hel mur. Trots att jag vet att den är raserad. Utan att jag kan få ta tag i den som är bredvid mig. Eller komma till pastorn, till församlingens ledning. Be för mig. Och vi gör det tillsammans. Jag tycker det finns en sorg i att läsa Esra och Nehemja. Det läggs ner så mycket engagemang och kraft för att bygga upp staden. Och man har en fest. Jag tror det är ungefär där du var med bönen. Man har en fest. För det första så återkommer man till lövhyddohögtiden. Och den är ju starkt kopplad till Jerusalem som stad. Det där med att man bygger lövhyddor och sätter dem på taken. Är riktigt häftigt när man är där och ser det där och tänker, oj, det där har jag läst i Nehemja. Som kanske ser lite annorlunda ut med partybelysning och sånt där nu för tiden. Men ja. Med risk för sina liv så har man byggt upp templet. Och så inviger man det där templet. Det har tagit 52 dagar att göra rasmassorna till en befäst stad. Det är ju helt otroligt. Det är en kort tid, liksom. 52 dagar. Och där hände någonting. Tänk om det skulle hänt i en svensk församling. Där skriver man ett kontrakt. Stadens ledare för de olika familjerna och grupperna skriver ett kontrakt med Gud. Om att man ska hålla sig till en viss standard i sina liv. Att man ska hålla sig till de lagar och förordningar som Gud har gett. Och när det där är gjort så återvänder ju Nehemja en sväng till Artaxerxes. För han har ju sån här tjänstledigt, vet ni. Han ska ju tillbaka där. Jag vet inte om han är munskänk igen. Det är ganska drastiskt liksom att bara komma tillbaka till det. Men han kommer tillbaka i det. Till Artaxerxes rättare sagt. Och så är han där ett tag men reser åter till Jerusalem. Och där kommer den stora sorgen. För när han kommer till Jerusalem. Visst, muren står där. Templet står där. Samhället finns där. Men allt annat är raserat. Människorna är raserade. De har brutit i princip varenda sak de lovade och skrev under med sina... De har brutit det. Det verkar som den enda saken de inte har gjort är att de har tagit in alltså en avgudastaty i templet. Det är typ det enda de inte har gjort vid det läget. Det är en sån sorg att läsa det. Och jag tänker, tänk för Nehemia som hade känt visionen, drivits av den, jobbat med den. Och så kommer han till templet. Och där har leviterna och prästerna, de har inte fått lön. Så de har dratt hem. Vet, de bor ju inte i Jerusalem, de bor ju ute över landet. Så, här, och så kommer de ju då 2 veckor om året och tjänar i templet. Och sen reser de hem. Och de är typ, jag tror de är 20 000 präster. Eller så. Det är såna otroliga mängder. Men de har inte fått lön. Minns ni att jag använde namnet? Ska se här, var det rätt? Var det Tobia? Hur var det? De har ett rum i templet. Där ska förvaras grejer till gudstjänsten. Ni vet, sådana här heliga grejer som man hade i templet. Det är utflyttat. Det är Tobias rum nu. Hur fick han ett rum i templet? Vad var det som hände? Hur fick han ett rum i deras tempel? Vi kan komma överens om en massa saker som människor. Och du och jag, vi kan ha all kunskap. Vi kan vara starka. Men på något sätt tror jag att Nehemia ändå lär oss att det räcker inte. Om hjärtat inte är omvänt. Om visionen inte har fallit i mitt hjärta. Och är stadig där. Då blir den där omvändelse som en fjäril som plötsligt landar på oss. Och viftar den iväg nästa stund. Det är så lätt. Men vet du? Genom din och min svaghet, maktlöshet, kan vi tack vare Jesus koppla an till frälsningen. Det är inte genom vår styrka, vår kompetens, våra meriter, vår utbildning, vårt mode. Utan det är genom vår svaghet vi kan koppla an till honom. Till frälsningen. Det är bara när vi säger, Herre, jag har inget. Jag har inget som jag kan bidra till frälsningen med. Bara du. Bara du, Gud, kan frälsa mig. Bara du kan rädda mig. Nehemia gick ut för att föra tillbaka folket till Jerusalem. För att återuppbygga muren. Och trots att han riskerade att bli mördad av fienden. Så gjorde han det. Men Jesus. Om vi säger så. Jesus den sanne Nehemia. För honom kostade det allt. Han gav sitt allt. Han gav sitt liv för att föra dig till det himmelska Jerusalem. Är det någonting jag skulle vilja hälsa i den här stunden? Om det bara är en sak. så är det detta. När du är svag så är du stark. När du inser att du inte kan frälsa dig själv, utan bara Jesus som gör det, då börjar återuppbyggnaden av ditt liv. Och det blir riktig fest i hela stan. Vi ber. Himmelens Gud, du känner oss var och en. Ingenting i våra liv är fördolda för dig, men ibland behöver vi få säga till dig det som har blivit tokigt. Herre, vi kommer med våra liv, sådana som de är, som de blev. En del tänker vi inte så mycket på, annat till och med skäms vi för. Men Herre, nu får vi ta tag i din hand och säga, jag har ingenting. Men du har allt. Rädda mig. Rädda mig som har varit med i den kristna kyrkan ända sedan den dag jag blev frälst i tältmöte. Rädda mig som har gått hit tillsammans med mina föräldrar i alla år. Rädda mig som kom in via LP. Rädda mig som har varit med i ungdomsgänget. Rädda mig som precis kom innanför dörren. Du har allt. Och du vill ge mig det. Förlåt mig mina synd. Rena mig från allt ont. Och upprätta ditt rike i mitt liv. Också denna dag. Amen.